Säg vad vi kan göra. Jag finns här, det är bara att ringa när som helst. Och det känns så jäkla skönt nu att ha berättat för alla om allting. Att det finns ingenting som kan jaga mig längre. Jag har ingen ryggsäck på mig.
Och även Linus kämpar med att bearbeta de trauman som han har utsatts för.
Det viktigaste för mig är att fortsätta gå i terapi, att fortsätta prata om det och bearbeta det och göra det i min takt. Och jag kommer en bit på vägen, men det är en resa och jag ser det som en resa. Och det är absolut det som gör att jag mår bättre idag.
Erik, som du hörde tidigare, heter alltså något annat och vi har bytt ut hans röst. Producent Annika H. Eriksson. Slutmix Oskar Lindholm. Och jag som har gjort det här reportaget heter Lisbeth Hermansson.
Klockan är 2 och det har blivit dags för en nyhetsuppdatering.
Den svenska journalisten Joakim Medin som gripits i Turkiet anklagas nu formellt för delaktighet i den terrorstämplade kurdiska organisationen PKK och för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan. Erik Larsson är ordförande för den svenska delen av organisationen Reportrar utan gränser.
Det är ju ett övergrepp mot Joakim Medin och journalistkåren, men det är också ett övergrepp mot alla andra som vill ha en fullgod rapportering om situationen i Turkiet just nu.
Dagens ETC:s journalist Joakim Medin sitter fängslad sedan han kallades till förhör på Istanbuls flygplats kring lunchtid under torsdagen. Sedan dess har Turkiet meddelat att han anklagas för att ha förolämpat president Erdogan och misstänks formellt för terrorkoppling. Anklagelser som är helt och hållet falska, enligt Dagens ETC:s chefredaktör. Erik Larsson understryker att den här typen av anklagelser ofta riktas mot dem som rapporterat om eller kritiserat president Erdogan och hans styre.
Just terrorlagstiftningen används väldigt mycket för att tysta personer.
Turkiet är ett av de länderna i världen med sämst pressfrihet, enligt Reporter utan gränser. Landet ligger på plats 158 av totalt 180 i organisationens pressfrihetsindex.
Och vi har genom åren sett hur man har gripit journalister, hur man har försökt att inskränka deras möjligheter att sprida sin rapportering, hur vi ser en kraftig internetcensur.
Erik Larsson, ordförande för Svenska Reportrar utan gränser. Reporter var Emil Rönnlund. Och utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att hon kommer att ta upp gripandet av journalisten Joakim Medin när hon träffar sin turkiska kollega vid NATOs utrikesministermöte i veckan. Hon säger till Ekot att hon kommer att framföra hur oerhört angeläget fallet är för den svenska regeringen. Vi byter ämne. Sudans huvudstad Khartoum har tagits över av arméstyrkor och de paramilitära RSF-styrkorna har dragit sig tillbaka. Det medger RSF-ledaren Mohamed Hamdan Dagalo enligt nyhetsbyrån AFP. I onsdags sa Sudans armé att Khartoum var befriat. Sudans reguljära militär har legat i krig med RSF-styrkorna i nästan 2 års tid. Ett försök att för första gången skjuta upp en bärraket för satelliter från Europa slutade med att raketen störtade och exploderade efter bara 25 sekunder. Raketen från det tyska bolaget Isar Aerospace lyfte från den nordnorska ön Andøya. Bolaget säger i en kommentar att testet har gett data som man nu kan utvärdera och lära sig av, rapporterar TT. Det är oklart hur skadorna ser ut på nedslagsplatsen, men enligt polisen har inga personer skadats. Ekot, Angela Wieselär.
P1, Sveriges Radio.
P1-dokumentär.
Flyttgubbarna i sin bransch är så här att du trivs med det eller så hatar du.
Ytterst få vad man då samhället kallar normala människor.
Uffe och Pygge. Flyttgubbar forever.
Så att han springer naken ut där. Han gör det direkt, så han bryr sig inte, han har inga hämningar.
Så här, han går vänster så går jag höger enbart för att störa mig.
Lyssna på P1-dokumentär i appen Sveriges Radio Play.
Så att Timmar kan tjockis. Aldrig.
Du är smällfett.
Tack.
Ester Kedsa Roxbergs dokumentär om Uffe och Pygge hör du också här i P1 om en timme, det vill säga efter klockan 3. Nu ska vi lyssna till programmet Stil och det ska handla om att rensa i garderoben, som inte är det enklaste att göra. För där trängs minnen, känslor och historier i form av plagg och prylar. Och de kan det vara svårt att göra sig av med. Programledare för veckans Stil är Erik Sjölin.
Jag har rensat ur den här. Och så är det så mycket igen.
Vad skulle du säga att det är för saker här inne i garderoben?
Alltså det är kläder som jag har använt kanske under ett helt liv. Och som bara hänger där. Och jag ser aldrig de där kläderna för det är så tätt. Jag kommer inte in. Och så håller jag på och stönar och stonkar. Om det är något jag letar efter längst in så... Nej.
När vårsolens första strålar lyser upp sanddammiga gator, glåmiga ansikten och en och annan krokus, då börjar det bli dags. Dags att vädra ur garderoberna och städa i stöket som så ofta uppstår bland våra kläder.
Våren har inte varit särskilt nådig med sol och värme. Nog dröjde frestelsen att kasta vinterns gamla skal och strålande och ny träda ut i ljuset. Alla de nya vårkläderna har fått hänga i garderoben. De som rustat sig i tid måste ha funnit det bittert. Men vi många slarviga som skjutit och skjutit på avgörandet och provningarna har på det hela taget inte sörjt.
För inte särskilt länge sedan var det en självklarhet att varje år vädra ut och städa upp i våra garderober. Ytterkläder borstades av och fickor tömdes. Skor smordes in, putsades upp och lades i tygpåsar. Och fläckar som avslöjades i det obarmhärtiga vårljuset togs noggrant bort. Idag uppmanas vi snarare att rensa ur och göra plats än att vårda och bevara. Många garderober bågnar av kläder men bara en bråkdel används. När våren kommer fylls tidningar med tips om hur man ska gå tillväga för att rensa i röran och låta kläderna gå vidare. Men att rensa upp i sin garderob är inte alltid den enklaste sak att göra. För bakom många garderobstörrar trängs minnen, känslor och historier i form av plagg och prylar som kan vara väldigt svåra att göra sig av med. I veckans program ska vi glänta på några garderobstörrar. Kanske blir det lite mer ordning och reda, kanske inte. Men minnen kommer i alla fall att väckas till liv. Välkomna till Stil, jag heter Erik Sjölin.
Då ska vi börja med att gå in här, hör du?
Ja, det gör vi. Nu är vi inne i ditt sovrum här.
Ja, just det. Och det här är en garderob. Och det gör mig hemska nattlinne som jättetrasigt. Men du ser vad det är tätt här.
Jag är hemma hos min granne, konstnären Kristina Thomas Dahlberg, och tittar in i hennes garderob.
Man blir tokig. Man får
så här. Ja, hur kommer du in i garderoben?
Jag kommer inte in i garderoben. Jag får sticka in ett huvud här nere. Nej, det är gräsligt. Det är riktigt gräsligt. Jag måste göra något åt det här helt enkelt.
Kristina Thomas Dahlberg och jag bor vägg i vägg. Och vi har nyligen lärt känna varandra. För jag är relativt nyinflyttad. Har inte ens bott ett helt år i huset ännu. Medan Kristina har bott i sin lägenhet i snart 40 år. Och under den tiden har hon såklart hunnit samla på sig en hel del saker, inte minst kläder.
Och du vet, alla såna här saker som jag inte använder, varför sparar jag på allt? Varför sparar jag på guldskor? När ska jag ha dem? Jag kan inte ens gång gå med klackskor. Jag har bara gympadojer.
Men har du använt guldskorna någon gång?
Kanske en gång i mitt liv, eventuellt. Jag vet det, jag minns inte faktiskt.
Vad skulle du säga att det är för saker här inne i garderoben?
Alltså det är kläder som jag har använt kanske under ett helt liv och som bara hänger där. använder det inte. Och jag ser dem, jag ser aldrig de där kläderna för det är så tätt. Jag kommer inte in. Och så håller jag på och stönar och stonkar. Om det är något jag letar efter längst in så... Nej.
Men det är ändå saker du har använt som har en historia.
Jag har använt dem. Jo, men visst har jag det. Men alltså det som jag tänkte på i och med att du skulle komma hit, då tänkte jag på att nu ska jag ta fram något som kan vara av intresse, som är speciellt.
Kristina har plockat fram några plagg som hon har sparat i sin garderob under många år. De tillhör den där kategorin av saker som man egentligen kanske inte har någon riktig användning för, men som ändå är väldigt svåra att göra sig av med på grund av alla minnen de bär på. I det här fallet handlar det om plagg som Kristinas mormor har sytt.
Det här är en aftonklänning som hon sydde till min mamma som var väldigt lång och vacker och var på sin tid mannekäng. Och den här, om man tittar nära här så kan man se att det är så otroligt välsytt med små stygn och krångliga modeller som hon... Ja, som hon hittade på. Alltså hon... Ingenting lämnades åt slumpen kan man säga.
Kristinas mormor hette Renée Björling och var skådespelare. Hon arbetade på Dramaten i 40 år och medverkade i en lång rad svenska filmer.
Jag glömmer ingenting, men jag observerar en hel del.
Men hon sydde också vackra kläder som Kristina har sparat, även om hon inte använder dem längre. Över en fåtölj ligger en kopia av en Chanel-dräkt som mormor sydde till Kristina för länge sedan. Och på en galge på sovrumsdörren hänger en virkad dräktjacka.
I den här vackra, vackra lila-blå färgen. Det ska vara exakt rätt färg. Alltså hon har till och med fodrat den här lilla, de här små fickorna. Och det här är ju som en liten dräktjacka. Och den hade jag när jag var väldigt ung. Det var ju mycket så att när jag var 20-någonting, då skulle man ju se ut som en dam. Inte nu, men då. Nu är jag en dam. Men då skulle jag se ut som en... Det var sånt mode.
Kristina och hennes mormor Renée hade en nära och kärleksfull relation. Som liten brukade Kristina springa över till Dramaten om rasterna och sitta i mormors loge. Då provade hon kläder på Kristina. Hon kan än idag minnas hur det kändes när mormor nålade klänningarna, hur det kittlade mot knäna. Kristina brukade också ofta gå hem till sin mormor och äta frukost. Det var en upplevelse. De satt i varsin vilstol och allt var perfekt uppdukat med särskilda små kannor för hett vatten och mjölk och rostat bröd på vackra fat.
Hon tog emot mig med en alldeles flottig ansiktet av Elisabeth Ardens nattkräm. Och sen så hade hon en sån här bäckbölja och höll bakåt håret. Och så hade hon en fotsid lång matlaserad morgonrock. Hon sa alltid lilla älskling, raring. Ja, hon verkligen älskade mig.
Kristinas mormor Renée Björling blev redan som barn inkastad i teaterns värld. Hennes mamma var nämligen också skådespelare. Hon hette Manda Björling och var den första i Sverige att spela Strindbergs fröken Julie, en roll som hon blev väldigt känd för. Hon var också med när August Strindberg startade sin egen teater, Intima teatern, 1907 vid Norra Bantorget i Stockholm.
Vi kan se, ja, du ser vilken röra här är.
Kristina öppnar sitt smyckeskrin och plockar fram en gammal ring som hon har sparat.
Vad var det här för ring, sa du?
Jag ska visa dig. Den här ringen, ska vi se vad den är. Den här ringen. Den fick min mormors mor av Strindberg. Det är någon slags, jag vet den där stenen, den är mörkblå och svart på något vis. Jag vet inte vad den heter. Och det ska vara små briljanter, en del har nog trillat ut där. Och den är oputsad och sådär. Den är ju pytteliten, den har faktiskt tagit på mig. Men det var den.
Men bland alla kläder, smycken, minnen och inte minst kulturhistoria som finns samlade i Kristina Thomas Dahlbergs garderober finns också ett stråk av mörker, säger hon. En berättelse om barnen som lämnades bort under långa perioder när deras skådespelande mammor var ute på turné.
Mormor skildes tidigt, lämnade sin man och då var hon Hon var ju tvungen att åka på turnéer. Och då lämnade hon bort min mamma. Hon var på såna här barnpensionat var hon på. Och hon bodde ibland hos Hjördis Petterssons föräldrar som hade ett bageri i Visby. Där fick hon bo. Hon bodde hos sin faster i Malmö. Så att hon skickades. Hon var ju ensam barn, va? Så att det skadade henne otroligt mycket att hennes mamma inte var med henne. Så att, och sen hade jag gått vidare. Först mormor som var ensam och sen mamma som inte hade sin mamma. Och jag har brev som de skrev, mormor när hon var barn och mamma när hon var barn. Och de bara pratade om att de ville att älskade lilla mamma, när kommer mamma hem? Får jag komma hem snart? Jag ska inte vara dum. Sånt, jättesorgligt.
Sakerna som finns samlade i Kristina Thomas Dahlbergs garderober väcker alltså dubbla känslor. Fina minnen efter älskade personer, men också sorgen som döljer sig där bakom. Varför man överhuvudtaget sparar vissa saker kan ibland vara lite svårt att begripa sig på.
Och den här klänningen, den här tog jag fram, för den är så fantastiskt vacker. Vad skulle man kunna säga att den är grön, grå, turkos?
Bland plaggen som Kristina plockat fram finns till exempel en gammal klänning som hennes mormor fick av skådespelerskan Gun Wollgren eftersom hon själv hade vuxit ur den.
Jag vet inte om hon någonsin använder den. Ingen har använt den så vitt jag vet. Och det är ju synd för den är väldigt vacker. Men sen är den ju en hopplös längd därför den går mitt på smalbenen. Då måste man ha jättesnygga långa smala ben. Det hade min mamma i och för sig. Men jag vet inte om hon någonsin använder den här.
Och varför har du sparat den här?
Varför har jag gjort det? Det är en bra fråga. Allt låg ihoprullat. Du förstår ju, det är ju så skrynkligt allting. Jag vet inte. Men hur som helst, jag måste ju göra någonting med det här. Eller göra mig av med det, rättare sagt.
Men är det svårt?
Det är svårt därför att jag tror att jag har ett osunt förhållande till saker och till det förflutna såklart. Jag inbillar mig att jag ska känna mig gladare kanske om jag sparar på allting. Det gör jag inte. Så att det är en chimär. Jag vet ju innerst inne att det är inte sunt helt enkelt att spara på såna här saker som man inte kan använda. Och just att man bara kan... Nu tog jag fram det. Jag har väl inte haft det här fram på åratal.
Men varför tror du att du ska bli gladare om du behåller det?
Ja, det är en bra fråga. Nej, inte gladare, men vet du vad? Jag tror att det är lite krampaktigt snarare. Att jag försöker hålla fast i saker. För att det finns någon sorg eller någon saknad i mig. Och då så tror jag att jag blir lite tryggare om jag omger mig med allt det här. Jag vet att jag inte blir det, men gör så ändå.
Men tror du inte att många kan känna igen sig i det?
Jo, kanske. Jo, det är kanske så. Att man vill försöka bevara sina minnen. Även så, minnen som man kan ta i. Så att, ja.
Men kan det inte vara något fint i det?
Jo, det kan det väl kanske vara. Jo, det kan vara fint så länge det inte tar över ens existens. Och man blir, att det bara kommer att handla om sentimentalitet och tillbakablickar och sådär. Man måste ju också leva här och nu.
Men hamnar du lätt i det?
Ja, det gör jag. Jättesentimental. Oj, oj, oj. Det är verkligen. Och det vet jag inte. Men...
Vad tar det sig för uttryck?
Lätt att jag börjar gråta plötsligt när jag lyssnar på någon urtjusig musik. Jag gråter precis när som helst. Jag blir jätterörd, men det hör nog ihop med åldern, att jag börjar bli äldre. Så att, ja, det tar sig sådana uttryck, det gör det. Men, återigen, vad spelar det för roll? Jag blir glad igen efter en stund. Så att jag kanske får ur mig lite känslor på det sättet.
Lägenheten där Kristina Thomas Dahlberg har bott i nästan 40 år är så där mysigt inbodd som det bara kan bli när man bott länge på samma plats. Det är väldigt hemtrevligt, fullt av saker, men ordning och reda, var saka sin plats. Men Kristina själv tycker att hon har för mycket grejer.
Jag har rensat ut en gång ur den här. Och så är det så mycket igen.
Vi är tillbaka där vi började. I Kristina Thomas Dahlbergs garderob.
Jag vet inte hur jag bär mig åt. Nu slänger jag in den här nu. Men det är en massa gamla... Vad är det för något? Och det här är några tröjor som jag skulle ha till som jag ska ta till ateljén. Som jag ska ha när jag målar. Men då slängde jag dem här för att jag vet inte vad jag ska lägga dem tills jag åker tillbaka dit. Det här är barnkläder. Det här är ett par små gummistövlar. Det är det ingen som kan ha dem här. Nu ska de bara, står de bara här. Det är nog fruktansvärt. Usch, vad hemskt.
Men kommer det bli någon vårstädning i garderoben nu?
Ja, det kommer det bli. Det kommer det bli. Jag tror att jag kommer må jättebra om jag gör det. Därför att jag märker ju nu att jag har gått för långt. Nej, men jag hittar hela tiden andra saker att göra och då lägger jag det åt sidan.
Vad ska få dig att ta tag i det här då?
Det här mötet med dig.
Hur menar du då?
Ja, men du jag har tagit fram de här sakerna. Jag har kommit att tänka på vad jag har i mina garderober. Och jag märker att jag mår inget bra av det. Så enda möjligheten är att göra någonting åt det, helt enkelt. Jag tror det. Jag tror det. Du får komma in och kolla sen. Gjorde du det du sa?
Hur mycket vi än rensar och håller ordning i våra garderober kan man ändå ha otur och få in objudna gäster. För det finns ett hot mot våra kläder och därmed mot våra minnen. Ett stort hot i liten storlek, inte större än någon centimeter.
Skalbaggen är, vad ska man säga, den kan vara 3,5 till 6 mm, så det är rätt så små djur. Cylindrisk i formen. Sen har de den här svart halssköld bakom huvudet och sen svarta täckvingar med två vita prickar. Det är den fullvuxna. Larven är ju helt annorlunda. Den är långsmal som en larv, bärnstensfärgad skulle jag säga. Tjockast fram i huvudändan och sen blir den liksom avsmalnande mot bakändan till. Och har en hårtofs längst bak i rumpan som sticker bakåt så att säga.
Bärnstensfärgad, det låter ju nästan vackert när du beskriver det så.
Ja, jag tycker ju om insekter så jag tycker definitivt att det är vackert. Men det är klart att det är inte så kul att ha skador som larverna orsakar. Det håller jag ju med om.
Plötsligt en dag upptäcker man små oförklarliga hål i sin stickade favorittröja när man plockar fram den ur garderoben. Det är pälsängrarna som har slagit till. De små svarta skalbaggarna har letat in bland plaggen och lagt sina ägg. Och nu är det larverna som kalasar på kläderna och lämnar hål efter sig.
Precis, den vuxna skalbaggen flyger omkring, hittar en partner, parar sig och honan letar då reda på bra ställen att lägga sina ägg. Och det är det som är besväret för oss. Bra ställen är ju textilier med mycket keratin i sig. Alltså, det kan vara pälsverk, ylle, silke och så vidare. För det är det som larverna behöver, det proteinet för att utveckla sig.
Thomas Persson Winnersten är biolog och skadedjursexpert på Anticimex. Han berättar att det finns flera olika sorters pälsängrar, men den vanligaste, kolsvart med två vita prickar, lever utomhus. Men den kan flyga in i våra hem genom ett öppet fönster till exempel och hitta fram till kläderna i garderoben.
Från början eller liksom ursprungligen då, så är ju pälsängrarna en del av det naturliga kretsloppet. De hjälper till att bryta ner. De fanns ju förstås långt innan vi hade kläder i garderoben. Och då levde de ju på andra saker. Och vad är det då? Ja, döda djur ute i naturen som består av päls eller fjädrar för den delen. Och när de kommer in i våra inomhusmiljöer som kan vara gynnsamma ur värme- och fuktsynpunkt, så hittar de liknande material som de annars hade hittat ute i naturen. Då. Så de hittar våra ylletröjor, yllunderställ eller pälsar eller fjädrar eller katthår för den delen, eller vad det nu är om man har husdjur. Och sen så äter de det helt enkelt.
Och hur vet man att man har fått in pälsängrar i sin garderob?
Man kan ju hitta de fullvuxna skalbaggarna. De flyger ju ofta omkring, eller kryper omkring, så de kan man hitta lite varstans. Vid fönstren till exempel, för de drar sig mot ljus ibland. Eller så hittar man de här larverna som kryper omkring. Men det vanligaste kanske, om man inte är van att leta efter insekter, så hittar man ju hålen eller ser hålen i sina kläder. Som inte går att förklara på annat sätt än att det har varit någon som har liksom ätit lite där på. Och det är ju tråkigt om det går så långt.
Och vad ska man göra om man har fått pälsängrar i sin garderob?
Ja, jag tycker generellt är det ju så att det bästa sättet är ju att förebygga så att man har kontroll på sina kläder. Alltså nu har det varit vinter och sen då har man haft underställe av ylle och merinoull och allt möjligt vad det kan heta. Och man ser till att man tvättar dem och inte bara slänger in dem längst in i garderoben utan förvarar dem på ett säkert sätt. Liksom. Du kan lägga dem i det finns ju vakuumpåsar man kan köpa på varuhusen. Så att de under den här perioden du inte använder de kläderna är de säkra. Det vanligaste är ju att det alltid ligger någonting långt in i garderoben som man inte använder så ofta och det är där de här finns. Så att gå igenom din garderob, dammsug gärna, då får man med sig larver och man får med sig överblivet ludd som kan ligga liksom längs lister och så vidare som kan vara mat för larverna. Så att städa ofta, rengör, tvätta kläderna, frys kläderna om det inte går att tvätta dem och sen förvara dem på ett säkert sätt, det är det absolut bästa.
Och det här att stoppa in kläder i frysen som man hör om ibland, hjälper det?
Det hjälper utmärkt. Frysning, värme är en metod och frysning en annan metod och båda verkar på samma sätt. Man stoppar larvens eller äggens för den delen utveckling. Så att insekter är ju liksom känsliga både mot värme och kyla. Men om du ska värma behöver du gå upp över 50 grader. Och då måste ju materialen tåla det förstås. Och även om man fryser, det brukar textilier tåla bättre då. Men det måste man ju kontrollera först. Och då är det ju minus 15, minus 18 under så pass lång tid så att materialet verkligen når det kärntemperaturen. Packar man liksom väldigt tätt så blir det ju lager på lager så då tar det ju rätt lång tid innan kärntemperaturen når minus 18. Så man får inte bara in and out i en frys utan det måste bli ordentligt kallt.
Kan vem som helst drabbas av skadedjur i garderoben?
Ja, det kan jag ju säga att det kan ju vem som helst. Just för att den här vanliga pälsängen, den här svarta arten, flyger faktiskt omkring utomhus. Så att, och alla har ju nära den utomhusmiljön. Va? Så att, det kan ju alla drabbas av. Kommer alla att få skador på sina kläder? Nej, så är det ju inte heller. För enstaka kanske man inte ens märker. Eller de kanske lever på något annat. Vi tappar ju också hår, vi människor. Vi kanske har husdjur, de kanske lever på det istället. Så att det är inte säkert att man omedelbart får stora skador bara för att man har hittat en enstaka pälsäng i fönsterkarmen.
Länge var kläder viktiga ägodelar som därför skyddades och förvarades väl. De ärvdes ofta och användes av flera generationer. För tyg var både komplicerat och dyrt att tillverka. Det var en självklarhet att lappa och laga, byta ut nötta delar och sy om sina kläder, även för de som hade pengar. Idag har vi istället vant oss vid att kläder är billiga att köpa. Går något sönder är det bara att köpa nytt. Den tid då det var självklart att vårda sina kläder och laga det som gått sönder kan idag kännas avlägsen. Men det finns förstås de som vill ändra på den saken och därför uppmuntrar folk att lära sig laga hål och trasiga sömmar för att plaggen ska få ett längre liv. En person som både håller i kurser och skriver böcker om ämnet lappa och laga är skräddaren Kerstin Neumüller. Med dem vill hon lära ut olika typer av lagningstekniker och få folk att våga prova. Hon blev nämligen trött på att många klagade över bristande kunskaper, men aldrig gjorde något åt saken.
Ja, jag hade velat kunna det här, men jag är hopplös. Jag kan inte ens sy i en knapp. Och när man är textilmänniska och hör folk säga, jag kan inte ens sy i en knapp, då börjar man känna till slut så här, fast det här handlar inte om att du inte kan sy en knapp, det handlar om att du inte vill engagera dig, liksom.
Varför är det bra att kunna laga sina kläder?
Jag tycker att det är bra att kunna laga sina kläder för att man kan påverka. Alltså det är bra att kunna laga allt man äger. Det är väldigt bra att kunna påverka sin miljö och att kunna ta hand om sina ägodelar. Och det som är viktigt för mig i det här, ja visst, det är viktigt för mig att visa folk hur man utför en lagningsteknik. Men det är ännu viktigare för mig att få folk att känna att de har ett alternativ till att bara konsumera. För en person som bara löser sina problem genom att köpa nya saker hela tiden blir en ganska svag person. Alltså en person som blir väldigt lättstyrd. Och jag tror också att när man börjar kunna påverka sin omgivning, att man blir starkare som individ, att man får bättre, jag ser det jättetydligt på folk, får bättre självförtroende liksom. Alltså jag har ingenting emot att folk köper nya kläder, men jag vill inte att folk ska kännas hjälplösa och att de ska känna att det enda jag kan göra för att rå på min situation, det är att konsumera.
Jag har ju bilden av att det är ganska svårt att laga hål. Hur pass sann är den uppfattningen?
Det skulle jag säga. Det är inte per definition svårt att laga ett hål. Det är svårt att laga ett hål så att det inte syns att det har blivit lagat. Men jag tycker att det är ganska bra att tänka på att en bra lagning är en lagning som gör det som du förväntar dig av den. Så där kan det ju verkligen vara. Liksom, och det är inte svårt att limma på en tygbit på ett par byxor. Däremot så är det svårt att liksom väva in en tygbit över ett hål så att det verkligen inte syns att den har varit där.
Men hur pass bra på att sy måste man vara för att kunna laga sina kläder då?
Jag tycker inte att man måste vara bra alls på att sy. Men det finns en sak som man måste, och det är att man måste vilja. Man måste vilja prova. Alltså att våga pröva. Det är så många idag som tror att man måste vara bra på någonting redan innan man försöker. Jag kan inte det där. Nej, hur skulle du kunna det? Du har aldrig försökt. Eller liksom, men har testat någon gång och så blev det inte bra. Nej, men det blir oftast inte bra. Har du sett ett barn försöka lära sig gå? Det tar skitlång tid liksom. Jag kan inte gå för det blir inte bra första gången jag provade. Nej. Och så där handlar också, jag syr ju jättemycket för hand. Under mina lagningskurser syr jag jättemycket för hand. Och så försöker förklara hur stygnet ska vara lagom långt och lagom hårt åtdraget. Det är någonting som man lär sig allra bäst genom att faktiskt prova sig fram. Och liksom, vad händer om jag gör så här? Vad händer om jag gör så här? Tycker jag blev snyggt? Tycker jag inte det blev snyggt? Vad kan jag ändra? Jag tycker att det är jätteviktigt, och det är ju bara oftast bara noll och tråd som behövs. Och sen liksom lite tyg och så testa sig fram. Det finns ingenting man lär sig så mycket på som att testa och att göra fel.
Men idag är vi ju många som bär ganska billiga massproducerade kläder som kanske inte håller så länge. Det kanske inte är meningen att de ska hålla länge. Mm. Hur pass lätt är det att laga den typen av billiga plagg när de går sönder?
Ja, det är faktiskt svårare. Ju har ni inom situationstacket sämre material som det är, desto svårare är det att laga de här tunna polyesterblusar och sådär. Det är svårt att göra det bra för att jag vet inte riktigt varför egentligen, men jag gillar inte syntetiska tyger, det kanske är det också. Jag gillar ju naturmaterial, jag är en tomte på det sättet. Men
vi kanske inte tycker att det är värt mödan att laga billiga plagg heller.
Ja, det beror ju helt på vem man är. Jag fick den frågan så här, är det värt att laga strumpor? Och jag personligen lagar inte mina strumpor, för där går gränsen för vad jag tycker är kul. Ja, det är ju en extremt privilegierad människa som säger det här. Det finns ju faktiskt människor som inte lagar saker för att det är kul, utan för att de inte kan köpa nya kläder. Jag har råd att köpa en ny t-shirt för 200 spänn, liksom, men det finns folk som inte har det. Då kommer ju lagningen in inte som liksom en rolig hobby, utan som faktiskt en nödvändig syssla. Alltså jag kommer från en väldigt traditionell hantverksbakgrund, alltså som hemslöjdshållet, pluggat folkdräktssömnad och sådär. Och då är det väldigt teknikstyrt och väldigt prestigefullt i noggrannheten liksom, och i den väl utförda textila tekniken. Det får gärna ta lång tid och vara pilligt och sådär. Så jag skolade det, och det var en så himla fin sak som jag var med om när jag hade varit på utbildning en vecka och lärt mig en osynlig lagningsteknik som heter konststoppning, som just är så här väldigt pilligt och väldigt lång tid. Det är liksom så. Så kom jag tillbaka till Stockholm och så mötte jag upp en kompis som heter Jens, och han är krustpunkare. För den som inte vet så innebär det att man köper inte så mycket nya kläder, utan de kläder man har, de har man, och så går de ofta sönder, och när de går sönder då lagar man dem genom att limma på en tygbit med ett bandnamn tryckt på, en patch. Och Jens sa, och vad roligt att du har varit på lagningskurs. Jag älskar att laga. Jag har alltid med mig mitt lagningskit. Här vill du se. Och så plockade han fram en liten patch och så en liten limtub ur en av sina fickor på sina byxor. Och bara, de här är alltid med mig. De är med på, titta här vad bra det blir. Och jag bara tyckte det var så befriande för att han har en jättebra teknik för att laga sina kläder. Det funkar utmärkt och han tycker det är roligt. Han trycker sina egna patcher. Och det här är en väldigt rejäl människa som jag respekterar väldigt mycket. Och han fick mig att förstå att liksom, det här med lagningar kan se så himla olika ut beroende på vem man är och vad man värdesätter.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som har gjort programmet är Samanda Ekman, Susanne Ljung och jag som heter Erik Hullin. Tekniker var Christer Orreteg och Astrid Anka Krona och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka igen nästa vecka och glöm inte att ni kan följa oss på Instagram, Stil i P1.
Man hade ju önskat att man bara kunde så, ja men då bakar jag den här kakan och så gråter jag samtidigt, men ingen blir glad av det.
Möt bakinfluensen Camilla Hamid.
Jag jobbar ju med att sprida glädje och så kan jag inte ens glad själv. Jag känner mig liksom som en clown som fick alla andra att skratta men sen gick hem och grät.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det var nog det tuffaste. Att jag behövde låtsas vara glad.
Här i P1 sänder vi programmet efter klockan 9 ikväll. Nästan en tredjedel av alla svenskar får en depression någon gång i livet. Men vad är det egentligen som utmärker en depression? Det ska vi få veta mer om nu.
I hjärnan på Louise Epstein.
För ett tag sedan så gjorde vi ett avsnitt om antidepressiva SSRI-preparat och det fick flera lyssnare höra av sig för de ville veta mer om depressioner. Hur mycket sorg och håglöshet ingår egentligen i ett vanligt liv? Och hur vet man om nedstämdheten man känner kanske är en depression som behöver behandlas?
Gäst är psykiater Ulla-Karin Nyberg.
Du, Ulla-Karin, finns det människor som kan vara helt säkra på att de aldrig kommer att bli deprimerade?
Nej, det finns det faktiskt inte. Det är ju en folksjukdom och vem som helst kan drabbas. Det är demokratiskt på det sättet.
På Vårdguiden 1177 så står det så här om depression. Om du känner dig mycket nedstämd under mer än 2 veckor och även har tappat lusten till sånt som du brukar tycka om att göra, kan du ha fått en depression. Vad tycker du om den här beskrivningen?
Men jag tycker den är bra. Alla förstår väl att det inte är någon exakt och objektiv vetenskap som ligger bakom, men att man har en riktlinje så att man kan vara observant på sig själv och inte normalisera allting som händer, utan har det gått 2 veckor och jag mår väldigt dåligt, att det lönar sig att söka hjälp.
Men vilken är den största skillnaden mellan nedstämdhet och depression?
När jag ska beskriva det för mina patienter brukar jag säga att depressionen, den är mer statisk. Man mår som man gör oavsett om man gör roliga saker. Oavsett om man träffar någon man tycker om, försöker träna, äter gott, går på operan eller vad man nu uppskattar. Så har man den här tunga grå filten på sina axlar. Medan sorg och andra reaktioner på livshändelser är lite mer dynamisk. Man kan göra något roligt och då känner man sig bättre och sen kommer det tillbaka och så där håller det på. Det är bland annat därför man kallar sorgen för randig, därför att den växlar mellan olika sinnesstämningar.
Men kan det också finnas en poäng med att fråga sig om man mår oproportionerligt dåligt? För om någon har gått bort eller man precis har förlorat jobbet, då blir man ju ledsen.
Ja, det där tycker jag är så viktigt, att vara observant på sig själv, begriplig för sig själv. Man vet ju rätt mycket om hur man brukar reagera när livet skaver. Men om man då reagerar på ett helt annat sätt, inte känner igen sig själv, beter sig på ett sätt som man inte är van vid, då tycker jag det är mycket bättre att söka hjälp i tid.
Men om man kan ju vara jättenedstämd om något sorgligt har hänt. Hur länge ska man stå ut med det då?
Ja, det beror lite på omständigheter. Det beror också på vilket stöd man har omkring sig. Sorg är ju inget sjukdomstillstånd. Det ingår ju inte i depressionsdiagnostiken. Men också den som sörjer brukar känna igen sig själv och kan vara observant på när förändring inträder som man inte riktigt kan hantera. Vi undersökte 700 föräldrar som förlorade ett barn i självmord. Och då såg man att 2-5 år efter händelsen var det ungefär 25% som hade en medelsvår till svår depression. Betydligt fler än i en kontrollgrupp. Så att en sorg kan ju också leda in i depression.
Mm.
Och om man då normaliserar det och tänker att det är inte mer än rätt att jag mår så här, eller det är inte alls konstigt att jag mår så här, då riskerar man ju att missa behandlingsbara tillstånd.
Mm, men det är ändå jättesvårt att förstå allt sånt här själv ju.
Ja, det är därför man ska söka hjälp tycker jag. Det är därför man ska prata med någon i vården. Därför att det är vår uppgift att ställa diagnos. Det är inte den eventuellt sjukes uppgift. Man kan inte förvänta sig det. Hellre söka en gång för mycket än en gång för lite.
Men män och kvinnor, hur skiljer sig symptomen åt där när det handlar om depression?
Det skiljer sig åt ganska mycket. I början av 80-talet så gjorde man en stor studie på Gotland och där tog man fram de här skillnaderna som var betydligt större än vad forskarna hade förväntat sig. Men till exempel, det är ganska vanligt att de fortsätter att gå till jobbet, att de fortsätter att prestera och döljer sina symptom under ytan. Och det är ganska vanligt att man tar hand om symptomen på egen hand, till exempel via alkohol och substanser. Och det är ganska vanligt att man blir irritabel, aggressiv, beter sig på ett otrevligt sätt. Och det är inte alls säkert att det väcker omsorg och omtanke i omgivningen eller att någon ens tänker att den här personen kanske är deprimerad. Män söker mer sällan och söker inte av adekvata skäl. De söker kanske inte och säger jag är så nedstämd, jag är så ledsen, jag känner sån hopplöshet. Jag tänker att livet inte är värt att leva, utan de säger jag har ont i ryggen eller jag har svårt att koncentrera mig. Alltså man pratar om det som är mer objektivt och lättare att formulera sig kring.
Då måste du vara jättealert.
Ja, då måste man vara alert. Och det där, just den här förändringen blir så viktig, att närstående också är uppmärksamma på om en man är förändrad på ett sätt som inger oro eller som man inte känner igen. Då ska man prata om det.
Den vanligaste formen av depression kallas egentlig depression och det är den vi ska prata om idag. Och egentlig depression brukar delas upp i tre svårighetsgrader. Lätt, medelsvår och svår. Om vi börjar med lätt depression, vad utmärker den?
Ja, då känner man sig kanske nedstämd, tung. Man har lite brist på energi, det är trögt att ta sig för med saker. Man kan gå till jobbet, man kan plugga, men man får använda mer av sin pliktkänsla och disciplin. Saker går inte av sig självt som det brukar göra.
Man måste tvinga sig.
Ja.
Och medelsvår depression, hur ser den ut?
Ja, då blir de här besvären tydligare och mycket svårare att hantera. Det blir svårare eller kanske till och med omöjligt att koncentrera sig eller att göra roliga saker eller att fungera på arbetet. Man kanske drar sig undan socialt. Allting känns jobbigt.
Hur mår en patient med svår depression?
En svår depression kan man ju jämföra med ett riktigt allvarligt fysiskt tillstånd. En djupt deprimerad människa kan vara helt sängliggande, förlora förmågan att både äta och dricka och sova och fungera. Så att det är ett jättefarligt tillstånd.
Nästan en tredjedel av svenskarna får en depression någon gång under livet och det är vanligare att kvinnor insjuknar än män. Vad beror det på att depressioner är så vanliga?
Ja, det finns inget enkelt svar på den frågan. Det är ju en folksjukdom. Tittar man vid ett givet tillfälle i den svenska befolkningen så är det mellan 5-10% som har en depression. Det är en vanlig sjukdom. Vi har blivit bättre på att upptäcka den. Vi har betydligt fler behandlingar. Vi har fler instanser som man kan söka sig till. Men man vet också att depression utlöses av yttre faktorer, särskilt hos kvinnor. Och där kommer ju stressen in som en riskfaktor. Kanske lever vi inte riktigt som vi borde. Vi är mer stressade, vi är utsatta för högre krav idag. Och man kan ju se depressionen som kroppens sätt att protestera. Att nu är det för mycket. Nu måste du ta det lugnt.
Men vad mer än stress tror du ökar risken för att få en depression?
Genetiken spelar stor roll. Man brukar säga att 30-40% av alla depressioner förklaras av genetisk sårbarhet, som i sin tur påverkas av upplevelser under uppväxten, trauman till exempel. Det är en kombination av omgivningsfaktorer och genetik.
Och förutom då genetiken, vad minskar risken för att bli sjuk?
Ja, om man lever på ett sätt som man trivs med, om man har bra stöd, om man har bra vardagsrutiner, om man inte utsätter sig för överbelastning gång på gång, om man har turen att inte drabbas av svåra livshändelser, helt enkelt om man har en hög livskvalitet och inte utsätts för stressorer av olika slag och dessutom har haft en ganska harmonisk uppväxt, då minskar risken att bli deprimerad, men det är ingen garanti. Jag har träffat patienter som har levt ett väldigt harmoniskt liv. Och när någonting händer i vuxen ålder så saknar man verktyg för att hantera det. Man vet inte hur man gör för att prata om hur man känner sig eller för att be om hjälp. Därför att livet har gått på räls och då kan det bli en riskfaktor.
Det låter ju jätteläskigt.
Ja, det är läskigt när man inte känner igen det. Det är farligt att inte känna igen och det finns en väldigt stor risk då att man lägger ansvaret på sig själv och tror att man har gjort fel, att man känner skuld och kanske till och med skäms över att man är drabbad.
När jag kände mig rejält nedstämd för några år sedan så undrade jag om jag kanske hade blivit deprimerad. Så därför tog jag kontakt med vårdcentralen, jag fick en tid. Och då sa husläkaren så här, hur mår du? Frågar husläkaren, inte bra sa jag. Och sen fick jag göra ett självskattningstest med frågor om bland annat sömn, lust att göra saker och min energinivå. Läkaren tittade igenom det här testet ganska snabbt och sa, nej men du har ingen depression. Men du verkar lite utschasad så jag ska fixa en tid hos psykolog. Så fick jag, de hade sån här vårdcentralsanknuten psykolog. Alltså de här självskattningstesterna, hur bra är de på att avgöra om en person kanske är deprimerad?
De är ganska bra, särskilt om man har en viss självinsikt så att man kan svara på det här och så jämföra med hur man normalt sett brukar må. För de är ju uppbyggda så att man ska skatta sig själv de senaste 2 veckorna till exempel. Och då får man ju en jämförelse. Därför att vi fungerar ju så, de flesta av oss, att vi glömmer hur vi kände oss för 2 veckor sedan. Eller 3 eller 4. Och vi glömmer också hur det har varit när det var som värst. Så att det är ganska svårt att utvärdera sig själv subjektivt. Så att den här objektiva skattningen, den är värdefull. Men den ersätter ju naturligtvis inte ett diagnostiskt samtal med en läkare.
Mm, så det är inte bara självskattningstestet. Vad Nej. Brukar du göra mer för att veta om en person är deprimerad?
Jag brukar fråga om förändring och jag brukar fråga om vardagliga aktiviteter och hur man fungerar i sitt vanliga liv. Jag brukar också titta på sånt som mimik och rörelsemönster och blick. Jag brukar kunna se på mina patienter när deras blick förändras. Jag kan nästan alltid säga nu har behandlingen hjälpt för det är en helt annan blick. Mm. Det är ju svårt att fånga objektivt förstås och det är inte heller 100%, men det är en kombination av såna här saker.
Vi har ju också den här diskussionen att det finns inga blodprov som visar om en person har en depression eller inte. Alltså är det ett problem tycker du för dig som psykiater när du ska ställa diagnos? Inga blodprov, du måste bara prata med dem och självskattningstester.
Det skulle ju underlätta, tänk om det fanns ett depressionsblodprov som man kunde prata om och som man kunde använda när man utvärderade. Man kunde säga till en person som är motvillig till behandling till exempel, eller som själv inte tror att hen är sjuk, att titta här på ditt blodprov, det visar att du har en depression. Och sen skulle man kunna sätta in en behandling och så utvärdera efter några veckor. Se här, provet ser mycket bättre ut. Så vi skulle underlätta för dem som är ambivalenta eller som inte vill ha behandling eller som inte vill tänka på sig själva som deprimerade. Men för mig personligen som har jobbat så väldigt många år tror jag inte att det skulle göra någon större skillnad, för jag är så van att bedöma depressioner.
Men det är en grej med depression som jag tycker är riktigt svår att förstå. Det är det här, en del depressioner går ju bara över. Man gör ingenting, det bara går över. Andra går inte över. Varför är det så?
Ja, det kan man fråga sig. Jag har varit med om väldigt många gånger att, särskilt då kvinnor, jag jobbar mer med kvinnor än med män, som inte vill ha medicinering och som har kämpat för att bli bättre från det jag tror är en depression utan att det hjälper. Och till slut säger jag, nej men nu finns det inget annat, nu måste vi pröva medicinering. Och då säger de, vi avvaktar lite, och så kommer de tillbaka efter några veckor och så mår de bättre. Bara för att slippa medicinera kan jag ibland tolka det som att man kanske gör saker som gynnar mig. Man tänker mer på hur man sover, hur man äter, hur man vilar, att göra roliga saker, hur fysiskt aktiv man är. Så att man skärper till sig lite på det sätt som går. Man kan ju inte rycka upp sig när man är deprimerad.
Nej,
men man
rycka
kan
upp sig.
Nej, det kan man inte. Men man kan göra saker som gynnar mitt hälsotillstånd.
Men det är då den ena sidan att det kan gå över av sig själv. Men samtidigt så är det mycket som inte går över. Vad finns det för risker med att inte söka hjälp när man är rejält nedstämd?
Men det finns ju en risk som övertrumfar alla andra, och det är risken för självmord. För det finns de som redan vid sin första depressiva episod får tankar på självmord som en utväg. Och då tenderar de att komma tillbaka. Depression är ju ett återkommande tillstånd hos de flesta, och det är farligt. Det kan leda till att man faktiskt försöker ta sitt liv eller att man tar sitt liv. Så att det är ett tungt vägande skäl till att söka hjälp om man tror att man är deprimerad, och särskilt om man börjar få självmordstankar och inte har haft det förut.
Då har vi då en patient som kommer till dig. Du konstaterar här är det en lätt depression. Vad gör du då?
Då börjar jag med att prata med personen och ser vilken kunskap hen har om depressionssjukdomar och om hen har tänkt att det kan vara en depression, och framförallt om det har funnits liknande episoder tidigare. För det kan ju ha funnits utan att man har sökt vård och man har klarat ut det på egen hand. Det frågar jag alltid efter, och sen gör jag en bedömning av hur situationen är just nu och vad personen har för inställning. Är man villig att avvakta med lite råd och egna verktyg, då kan man mycket väl göra det och så bestämma en tid efter ett par veckor och se hur det har gått.
Men säger du alltid fysisk aktivitet, kom igen, nu börjar vi träna. Hur långt kommer man med det?
Nej, jag är väldigt förtjust i rekommendationer som personen har en chans att klara av. Jag sätter aldrig ribban för högt, eller jag försöker åtminstone undvika det så att man inte blir besviken på sig själv.
Jo, men det kan ju vara en person som kanske är väldigt tveksam till medicinering, och så är det en lätt depression, och det finns mycket forskning som tyder på att det hjälper rätt bra med fysisk aktivitet. Är det någonting som kommer upp när du pratar med patienten?
Alltid. Jag gör alltid ett vardagsschema om jag tycker att det behövs. Då gör jag ett enkelt schema som man ska sätta upp på kylskåpsdörren, och så ska man utvärdera den när vi ses nästa gång. Och det handlar om kliva upp på morgonen, sova på natten, äta frukost. frukost, äta lunch, äta middag, prata med någon man tycker om, gå en promenad varje dag, kanske göra lite styrketräning om man är en sån person. Men det ska utvärderas. Det blir också ett slags objektivt test. Och det är så bra att kunna säga det. För 2 veckor sedan när vi sågs, då gick du knappt utanför dörren. Nu går du en promenad på 10 minuter varje dag. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Tänk vilken skillnad.
Så att aktivering på något sätt kan leda åt rätt håll.
Aktivering i samarbete, att man känner att man gör något för sig själv, för att bli bättre, det vill de flesta människor.
Och om du då istället är en medelsvår depression, vad gör du då?
Ja, men då tar jag ju reda på hur allvarligt det är, hur stor förändringen är, och framförallt tar jag ju reda på om det finns självmordstankar, om det här är en impulsiv person, om det här är en person som självmedicinerar. Och man får inte glömma, man måste alltid titta på helheten. Finns det andra sjukdomstillstånd? För det kan ju också vara så att depression utlöses av fysiska sjukdomar och medicinering. Och det ska man ju göra också när det är lindriga symptom. Men just det där med självmordstankar, om de är nya, då är det ett allvarligt symptom. Och då måste man vara mer aktiv i sina behandlingsförslag.
Mm, alltså mer aktiv, det betyder kanske medicinering eller något annat?
Ja, medicinering, sömnmedicinering, samtalsstöd, ja, lite kartläggning av nätverket och sådana saker. Så att personen verkligen känner att det här är någon som tar mig på allvar och samarbetar med mig, därför det här är ett allvarligt tillstånd.
Mm. Vad tror du, Ulla-Karin, hur sannolikt är det att de som föds idag kommer att ha bättre förutsättningar för att bli friska från depressioner än människor som är vuxna just nu?
Jag tror att sannolikheten är väldigt god. Dels därför att den unga generationen lär sig att prata om sina besvär, känna igen sina besvär. Det är inte alls lika stigmatiserat idag. Dels för att det kommer fler och fler behandlingsmetoder. Det forskas oerhört mycket kring depression. Och dels för att depression faktiskt går att bota så tillvida att man ska bli besvärsfri. Det är inte alla sjukdomar där man blir besvärsfri mellan skoven. Så att även om sjukdomen kommer tillbaka så kan man förvänta sig att känna sig frisk när man får en effektiv behandling.
Men hur gör man då för att minska risken för att depressionen ska komma tillbaka?
Man ska vara medveten om risken att den gör det och inte stoppa huvudet i sanden och tänka att nu är jag frisk. Och det lönar sig verkligen. När man har varit deprimerad en gång, då vet man ju hur det känns. Och då kan man gå igenom de olika besvären som man hade och så vara väldigt uppmärksam på dem när de sätter igång, det vi kallar för tidiga tecken. Och då ska man vara snabb att söka hjälp. Det behöver inte betyda att man går omkring och är rädd för att bli deprimerad, men att man är ändå har en beredskap. Så att när jag börjar känna mig nedstämd, när jag börjar få ångest, när jag börjar få svårt att sova, då ska jag vara snabb att uppsöka en läkare. För då kan det löna sig att sätta in behandling på en gång.
Mm. Det där är ju också intressant. Alltså vilka fördelar har det att få behandling snabbt om man har haft depressioner tidigare?
Men det har stora fördelar och det finns mycket forskning kring det också, att man stimulerar nervcellerna på ett gynnsamt sätt. Så att ju snabbare desto bättre och ju färre depressiva skov desto bättre. Det verkar som att hjärnan tar större skada ju oftare man är deprimerad, så att det lönar sig att försöka undvika det eller se till att det inte blir så djupt.
Men när du säger att hjärnan tar större skada, vad menar du med det? För det kan ju låta oerhört skrämmande.
Ja, det låter ju otäckt. Det är inte så att hjärnan blir förstörd, men man får värre symptom och det kan ta längre tid innan behandlingen har effekt. Man får helt enkelt kämpa mer med sitt sjukdomstillstånd.
Mm. Men avslutningsvis här, den här stora frågan, alltså hur mycket sorg, håglöshet och ilska ingår i ett vanligt liv utan att det är tecken på depression?
Det ingår rätt så mycket lidande i ett vanligt liv för de flesta av oss. och egentligen den enda som kan avgöra vad som är normalt är ju jag själv. Så att jag bör vara begriplig för mig själv och uppmärksam på mig själv och komma ihåg att när jag har varit med om traumatiska saker och faktiskt klarat att ta mig ur det, då är det en styrka och jag har olika verktyg som jag kan vara uppmärksam på och använda nästa gång jobbiga saker händer. Jag tycker inte man behöver vara rädd för livslidande, utan man kan tänka, ja, det hör verkligen till livet, och sen jobba med att acceptera att det är så utan att för den skull ge upp, utan snarare tänka, det här kan jag hantera med hjälp av andra.
Eller så kanske man behöver ordna något i sitt liv. Man kanske har det för tråkigt eller för ett dåligt jobb.
Verkligen.
En hemsk relation.
Ja, det finns ju mycket som går att påverka. Jag tycker det är bättre att ägna sig åt det som går att påverka än det som inte går att göra något åt.
Men om man nu då misstänker att nedstämdheten man känner kanske inte kommer att gå över av sig själv och kanske kan vara ett tecken på depression. Vilket är ditt bästa råd?
Sök din husläkare, gå till vårdcentralen. Det är vårdcentralen som kallas för första linjens psykiatri. Så det är första instans. Men om du har självmordstankar som skrämmer dig, eller det finns risk att de övergår till att du skadar dig själv, då ska du söka en psykiatrisk enhet, till exempel en akutmottagning om det finns där du bor.
Tack så mycket för att jag fick prata med dig, Ulla-Karin.
Tack.
Gäst var Ulla-Karin Nyberg, psykiater och forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet. På vår hemsida och i appen har vi samlat några länkar och telefonnummer dit du kan vända dig om du mår dåligt. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på hjarnan@sverigesradio.se.
Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Ja, känslan tycks ha fått en upphöjd roll och möter oss överallt i nyheternas rubriker, på sociala medier och i politiken. Lever vi i känslornas tid? Hör mer i Filosofiska rummet 17:00 här i eftermiddag. Efter nyheterna nu, P1 Dokumentär. 15:00.
Och då är det dags för Ekot. En 22-årig man uppges ha dödats efter att ha deltagit i protesterna mot Hamas i Gaza. Det var i slutet av förra veckan som människor gav sig ut för att demonstrera mot Hamas i Gaza. Men nu saknas flera av de som deltog i protesterna, det berättar vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström.
Till exempel har jag fått uppgifter om att 6 stycken aktivister, demonstranter som har varit med och protesterat mot Hamas har försvunnits eller dödats. Så en är en 22-årig man som försvann i slutet av förra veckan. Hans döda, svårt sargade kropp lämnades på familjens dörr i Gaza. Och hans begravning igår omvandlades till en slags ytterligare demonstration, protest mot Hamas, där de sörjande då gick i processionen och ropade slagord som Hamas ut, till exempel. Så att det är ju inte riskfritt ändå, även om demonstrationerna har fått hållas så har demonstranter och specifika aktivister attackerats på andra sätt, som den här unga 22-åriga mannen till exempel.
Det rapporterade Johan Mattias Sommarström. Internationella Röda Korset går ut och ber om motsvarande 1,1 miljarder kronor i nödhjälp till offren för jordbävningen i Myanmar. Pengarna ska användas till att hjälpa runt 100 000 människor, dels med livräddande insatser och dels med stöd under de kommande 2 åren. Det uppger Röda Korset enligt nyhetsbyrån AFP. Militärjuntan i Myanmar har bekräftat att över 1 600 människor har dött och över 3 400 har skadats till följd av jordbävningen. Och idag inträffade en annan jordbävning med magnituden 7,1 och den drabbade Tonga, öriket Tonga, rapporterar nyhetsbyrån AP. Skalvet inträffade 10 kilometer under jordytan och det har utgått en tsunamivarning från USAs tsunamivarningssystem. Tonga ligger i södra Stilla havet och består av 172 öar. Skådespelaren Richard Chamberlain har dött, skriver Variety. Han avled igår i komplikationer efter en stroke. Han är mest känd för sina roller i flera stora tv-serier under 80-talet, som bland annat Fader Ralph i Törnfåglarna och John Blackthorpe i serien Shogun. Richard Chamberlain blev 90 år. Vädret ikväll är regnet i söder mattas av under kvällen, men det dröjer kvar mycket moln. Ett lätt snöfall breder ut sig över norra Norrland och i natt sen uppklarnande västerifrån över Norrland, och i söder börjar molntäcket att minska något. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
P1, Sveriges Radio.
Hur är det att jobba som flyttgubbe? Programmakaren Ester Kedsa Roxberg följde flyttgubbarna och bästa kompisarna Uffe och Pygge i Malmö under mer än ett års tid. På jobbet och hemma i ettan där de bor tillsammans. I flyttbilen delar de samma erfarenheter av en tuff uppväxt och många år med missbruk. Men så väljer Pygge plötsligt att svänga av på en ny väg.
P1 Dokumentär.
Ja du.
Ta två sig.
Ja du.
Uffe och Pygge, flyttgubbar forever, av Ester Kedsa Roxberg.
Är du var vi sa det?
Ja, jättebra.
Tack så mycket.
Flyttgubbarna i sin bransch är så här att du trivs med det eller så hatar du det. Det är egentligen eller. Och jag har alltid älskat mitt jobb. Jag har jobbat sedan jag var 18. Jag har jobbat sedan dess.
Vi på tippen med detta.
Jag hittar äntligen någonstans där jag verkligen kunde vara mig själv.
Uffe och Pygge är flyttgubbar i Malmö.
Vi, eller den sorten som människor, vi kan inte sitta på kontor. Man kanske har diagnoser som gör att du kanske inte passar överallt.
De är båda runt 40 och har jobbat med flytt sedan tonåren. Ett jobb där många har brokiga bakgrunder.
Någon var kanske pundare, någon var före detta pundare. Någon var alkis, någon var före detta alkis. Någon hade suttit på kåken. Alla hade sjuk humor. Det var ytterst få vad man då samhället kallar normala människor. Så det var det som gjorde att jag trivdes väldigt, väldigt bra.
Jag träffade Uffe och Pygge första gången när de flyttade till mig. De stank både av alkohol och cigarettrök. De var slitna, såg ut som de inte sovit på flera år. Men ändå så kom de in med glatt humör och jonglerade möbler och kartonger i timmar. De verkade vara nära kompisar. Men flyttgubbar, vad är det egentligen? Jag fick tag på deras nummer efter flytten och träffade dem i Rörsjöparken i Malmö.
Du vet, jag blir finkänslig.
Ja, okay.
Du vet, jag dricker bara fina saker.
Här har det alltid varit liksom hela torget här. Hur de än har byggt om och gjort dem här. Så alkisarna har alltid hängt här. Alkisarna satt i en hörna och pundarna satt i en och jonkarna satt i en. Så man är ju uppvuxen i den parken här, Rörsjöparken. För man är rädd för alla alkoholisternas hundar som sprang lösa alltid.
Alla droger och fan hans moster och allt bråk och tjafs här omkring. Så jag blev för gammal för det.
Så jag vet inte. Det är en sån samling av oss misfits.
Jo, det är bara fan vad pigg. Vad ska du?
Hej, hej. Sami, trevligt, trevligt.
De ser väldigt olika ut. Pygge,
Liten och smal med snaggat hår. Pratar och skrattar mycket. Uffe påminner om björnen Baloo. Men luggsliten. Med sneda tänder och ett öga som alltid är stängt. En flyttskada. Han är blyg och tillbakadragen. Fickorna på Uffes mjukisbyxor hänger. Han har en vinflaska i varje.
En vinare. Det måste ha för att kunna komma upp lite så.
Han drack ingenting igår. Så sa jag till honom, tänk dig nu först så du ser till att ha fyllet till Ester kommer. Annars kommer du inte våga prata. Så fort det kommer en söt tjej, har inte han fyllet i sig så kan han inte snacka.
Fuck you. Du visar inte hon det. Mitt förråd.
Det är ingen hemlighet att de båda dricker mycket. Och tål mycket.
Vi krökar med en polare i Helsingborg. Tog jag tåget hem sen på morgonen. Jag skulle ändå inte jobba. Så när jag väl kom till centralen så jag kände inte mig full. Men benen gav, jag kunde inte stödja på mina ben. Så jag fick själv ringa ambulans. Så sa jag, jag sitter i perrong 1B. Så kom de och hämtade mig. Och så upp med mig till sjukan. Sen till sist somnade jag ju där på akuten. Då hade kanske bara gått en timme emellan där, sa läkaren. Från det jag kom in till han väckte mig. Så sa han, du, förutom man tar bort att du luktar som ett helt systembolag så kan man inte se på dig att du har 3,6 promille nu. Det är liksom en timme sedan du kom. Så han sa, du ska egentligen inte leva för tillfället. Och jag, så, men då frågade jag bara, så är vi klara här? Kan jag... Så ville de ju att jag skulle ta mig till beroendecentrum för det ligger ju ändå inne på sjukhusområdet. Och då tyckte jag det var en bättre väg att gå hem och sätta igång och supa igen.
Vi kommer upp till Möllevångstorget. Här är fullt med folk. För här säljs stans billigaste grönsaker. Och här bor Uffe och Pygge. Men de är inga typiska Möllanbor, säger de.
Det är jag, Uffe och en av grannarna. Sen vi som faktiskt är utombörlingar här i detta område.
Här finns också gott om barnfamiljer. Lådcyklar och veganska kaféer.
Café Jord heter det. Det är bara vegansk. Jo, vi har ätit vegansk kaviar. Jag köpte Uffe en gång på fyllan. Kalles kaviar.
Och det,
ja, i en sekund smakade kaviar. Sen vet jag inte vad det smakar. Fotsvett eller det var skit. Veganer är bara så här, Gretas supportrar som äter tofu.
Fyra trappor upp utan hiss. Bor de tillsammans på 30 kvadratmeter.
Ja, ska vi gå upp där? Får vi se hur ni bor?
Men nu ska jag bara säga att jag har skitsvårt att gå trappan.
Ja.
Så ni kan gå före, jag kommer efter senare. Ja.
Men han har faktiskt en astma-grej med sig.
Det är så kämpigt, men det går.
Det är som att springa trappan som är på jobbet.